Hallå, hallå!
Hallå, hur är det i Rom, Andreas?
Ja, det är fint i Rom.
Varmt har det varit.
Trevligt. Ja, det här är avsnitt två, Andreas och Cyril i Rom, avsnitt två.
Ja.
Uppföljaren.
Ja, nu
Ja.
blir det mer litterärt än någon tidigare. Det var ju cinematiskt det förra, så det var ju bra det vi var här för ändå.
Ja, precis.
Idag har vi varit på... Ja.
Nej, kör ni på bara. Jag lyssnar. Jag är nyfiken.
Ja, jag har varit på protestantiska kyrkogården idag.
Nej. Någon protest... Nej, just det. Det var någon
Ja.
katolik...
På svenska säger man. Ja, precis. På italienska heter det annon katolika.
Men det var ju judar
Ja.
där, så det är inte bara protestanter där.
Ja, men det kallas i folk.
Siametoro diablo.
Nej, för jag... Det slog oss att även stora italienska författare och filosofer har varit protestanter då, eftersom vi såg förutom då Shelley och Keats Gramsci till exempel, vilket passade mig jättebra för det är en kommande novell jag ska skriva där hur karaktären är inne på honom och Fichte av historia som filosof, eller han historia som filosof. Och sen såg vi Andrea Camilleri som ska vara någon stor författare som har dött nyligen, var en italienare som upplystes.
Ja, vi
Okej,
hade ingen.
men så det finns liksom en grupp icke-katoliker i Italien som har varit framgångsrika inom litteratur och filosofi, tolkar jag det rätt?
Den är känd. Jag hade hört talas om den här redan när jag var här för 30 år sedan. När jag var 20 och har varit på väg då. För att du har ju liksom den tidens... De otroliga rockstjärnorna som var liksom... Som Michael Jackson. Ja, även med Michael Jackson så det senare ryckte också på Lord Byron. Som var som... Det var Lord Byron och Goethe. Liksom som hade som alla kvinnor framför allt. Nej, men och unga män. De var rockstjärnor liksom.
Okay.
Goethes son låg här också. Lord Byron dog ju då i Aten i frihetskriget där på 1850-talet tror jag det var, eller 40-talet. Men att jag nämner honom är för att de var ju tre stycken som jag tror till exempel
okay,
Rolling Stones där Keith drömde om att bli bibliotekarie trots samma arbetarklass och Mick Jagger var beläst och handelsstudent så här. Jag tror nästan nog kan ha haft Shelley, Keats och Byron, de tre är polare som förebilder. Framförallt Shelley och Byron som Byron
Ja,
bodde
just det.
i Schweiz på 1850-talet. Men grejen är, Shelley då, han hittades död i vattnet. Ja, det passade på ett sätt då också för Shelley, idag kanske är nästan mest känd för sin fru Mary Shelley som gjorde Frankensteins monster om hur det var att vara ihop med det här stora geniet. Är
Ja, just
den
det.
symboliska.
Ja, det är en
Ja, det är
tolkningsfråga,
en
men det handlar om
tolkningsgrej.
det liksom.
Ja. Och hon har också skrivit en biografi om Byron då, som var hans polare. Det var ju hon, Shelley då, förutom att han var såg som en av tidens stora poeter. Alla de här tre var överklass. Keats, Byron och Shelley. Så var ju Shelley också idag, han var också känd för sina många tyckte knasiga politiska idéer då. Bland annat påverkade han Mary Shelley. När vi kom in på det här med Pasolini, frisex. Förhållanden ska var undantagen svartsjuka och avund till exempel. Man tror ju att de också bodde ihop. Som Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones delade fruar och ungefär boende och sånt.
Promiskuöst
Ja,
liv.
promiskuöst
Ja.
liv. Det var i alla fall vad överklassen fantiserade om. Den som idag fortfarande är odödligt störst poet av dem tycker jag dock är då är Keats. Men vi tar på Shelley först. Han hittades död. Hans första fru innan Mary Shelley, hon dränkte sig själv. Shelley hittades död på stranden eller en bukt i Ligurien, här ovanför Rom, mot franska gränsen. Han kremerades på stranden, men hans hjärta skars ut innan och lades i den här graven som vi har besökt idag, där det står He who's, vad stod det, Andres?
Fan, det kom inte.
Vi har ju det på Insta. Fan. His name was written in water.
Nej, men det var väl Keats.
Water in Brit. Ja, det är Keats. Ja, Keats. Visst, ja, det är Keats.
Ja, så. Precis. Däremot handlar det om att drunkna i det som stod på Chalice.
Ja, det som stod på Chalice är, nu ska jag säga här, det är, har det på min Insta. Det var ju då, det här handlade också om vatten, att det stod nothing of him that fade, but doth suffer as a sea change. Help something rich, ja, någonting, blommorna täcker det. Vi la blommor på gravarna också. Röda, vita liljor och några, på gramsisk av några lila blommor. Ja, stal. Keats då, ingen av de här blev unga, är särskilt gamla. På den tiden fanns ju inte penicillin och sånt. Men yngst var ju då Keats som bara hade 6 år karriär. Framförallt känd för att hylla antiken och den som håller bäst idag. Det är ju, jag visade igår Andres Ode to a Grecian Urn, heter den, eller hur? Mm, ja, mm. Som jag anser är kanske ett av historien.
Men vi får berätta lite känslan över det där.
Du drar bara fakta. Okay.
Du kan inte tala hela tiden, utan jag får berätta lite också.
Sätt att bara Keats säga att han dog i tuberkulos när han var 26 i Rom. Så därför är han också begraven här.
Hur som helst, vi kom ju till, efter en lång promenad i 30 graders värme, så kom vi fram till kyrkogården.
Ja, vi hade 20 åkt buss till jag säger travestera, men jag tror det uttalas travester eller någonting, där var vi går. Lite gamla stan som vi såg var mycket mer turistkvarter än vad jag trodde.
Det är turisterna kom vi in på. Hur som helst, den här kyrkogården är, märkte man ju omedelbart, den är så fantastiskt jävla vacker. Jag har nog aldrig sett en vackrare kyrkogård i hela mitt liv. Det är liksom fruktansvärt fint.
Nej, precis.
Och så när vi kom in då så letade vi upp, så såg vi att Keats ligger här och Byron, eller inte Byron utan Shelley ligger här. Och Goethes son kommer vi ju fram till att det var senare då. Ja. Men så vi letade upp Keats grav och så satt ett antal människor framför där och liksom...
Satt en kvinna och grät, en ung kvinna, 2025.
Visst, hon satt ju där och grät och jag och Cyril har ju lite vad ska man säga... soldissi. Vi var inte fulla i och för sig, men på gränsen.
Nej, vi hade inte druckit.
Nej, det hade vi faktiskt inte. Men uttruttade av värme.
Min plan var, för jag har hällt tequila på Johnny Fanders grav i Queens och vodka på Nikos grav i Berlin. Jag skrev en krönika en gång om att min dotter kan... Då var inte min dotter med, behöver påpekas mig. Jag skrev en krönika någon gång om det och att min dotter däremot... jag fick ju barn så ung. Ja, hon gjordes nästan här i Rom, kanske på den resan, när jag var 20. Och då, när hon var 5-6 åkte jag runt med henne på, över hela världen. Och bland annat då på Père Lachaise då, och Spana, där har 100 celebritygravar. Liksom. Så det ska jag en krönika om någon gång. Där har du, där är förstört Jim Morrison helt nedklottrad och sådär. Oscar Wildes modernistiska fina, bland annat Patti Smith, som jag faktiskt träffade i onsdags och gav min... engelska version på min diktsamling Alkohol bitar. Hon har ju släppt sin senaste bok på Bromberg som just gravar Rambos grav och så. Den satt jag Andres. Den här fattas mig nu. Men vad ska man säga? Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så här vackert.
Nej, det var fruktansvärt vackert. Så det var
vi pratade om det. De måste ju liksom bara fyllt på den. Det är ju inte att de har planerat den så. Men vi sa det att man är nog inte välkommen som vem som helst idag verkligen som protestant och lägga så här.
Som du beskrev så det var ju den här personen som dog för några år sedan bara.
Camilleri,
men det kan ju vara en riktigt, riktigt stor italiensk författare som var protestant.
Det lät ju så på italienare.
Eller judisk kanske.
Precis.
Hur går det till då? Vad kommer det sig att de här personerna begravdes i? Hur kommer det sig att de är just i Rom då?
Men det är ju som du sa förut. Liksom, att
det var turism. Shelley och Keats var ju turister. Det var ju det där Grand Tour som man talar om.
Och romantiken. De företrädde romantiken som dyrkade antiken. Så det är därför naturligtvis de morar.
Och sökte sig hit till antikens Rom.
Och Byron dör i Aten. Som är ännu snäppet äldre, men inte lika som...
Det kan också vara så här, Oscar... landsflykt är ju ett exempel.
Ja, på Byron var ju det. Han var anklagad. Dels hade han fått barn med sin halvsyster. Sen hade hans kvinna efter det, som han även var gift med, släppt en bok där hon anklagade honom för incest. Så att han var i en form av landsflykt. Även om
har det inte överklassen alltid varit de mest perversa liksom? Är det inte så?
Jo, de dyrkade, alltså, menar, man ska ju inte jämföra Olle Ljungström med Lord Byron mer än att utseendemässigt så dyrkade kvinnor om. Olle hade till exempel ingen lumpfot som Mary Shelley menade.
Han är väl lite överklass eller?
Han hade en del av överklassens suveränitet, alltså att hans föräldrar ägde öar i skärgården. Han sa alltid till mig, så han alltid, som jag berättade för Andres, sitt inte och lek arbetarklass, du är lika mycket överklass som jag. Och som jag skrev, och som jag sa, men mina kompisar växte upp med på gatan i Stockholms innerstad innan det blev Stockholms innerstad, om man ska säga, förstört som idag. De säger alltid, sitt inte och lek överklass, du är lika mycket gata som oss, typ, ungefär. Men Olle... Byron då, överklasskvinnorna över hela världen, är, trots anklagelserna då om pedofili och sådär då, de har fortsatt ju dyrka och skvallra om. Han hade ju byggt en myt, han skrev på världsmåttet Ottawa Rim då, slog igenom, debuterade med en bok som sågades, och då kontrade med att göra en bok som hette Poets and Reviewers eller någonting, där han bara dissade alla samtida engelska då, utom antagligen då Keats är yngre, lite yngre, han har väl inte kommit fram, utom Shelley bland annat. Mm. Men alla samtidens kritiker och författare.
Nej, men han var ju jävligt attraktiv också, en väldigt stilig man.
Ja, och så gjorde han då, och så slog han igenom dem i boken efter den här, det blir tredje boken tror jag, att det är då Don Juan, Don Juan, som de sa i gamla svenska pilsnerfilmer. Du tror att du är en han är en Don Juan, akta dig för honom.
Har märkat.
Ja, men det är en gigolo, man ska säga då. Liksom. Casanova, ja. Som är en satirisk då, episk dikt.
Ja, ja, men du behöver inte berätta, du behöver inte dra litteraturvetenskapliga saker. Oscar har inte fått säga ett ord. Ja.
Nej, jag tycker det var spännande att lyssna, men det som jag funderar på, då har ni besökt kyrkogårdar. Det verkar som att Cyril, du brukar besöka kyrkogårdar utomlands, lät det som. Det är ju inte,
ja, jag har någon sån här graveyard-turism.
Gravturism?
Ja, det var det jag gjorde en krönika om, gravturism. Alltså, min dotter kanske då får fått men av, men samtidigt är ju inte ensam om det. Petter Smith som jag berättar om då, hennes senaste bok, den här på Bromberg, det är ju då den som jag sa till Andres att den har vi kvar nästa gång, Rambostigt. Men visst, jag såg kompisar från New York som, jag besökte Johnny Fanders och hans kompis i New York Dolls, trummis Jerry Nolans där, han likade och skrev någon kommentar liksom. Det fortsätter med gravturismen. Det är ju nog visst. Patti Smith skriver det. Hon åker ju runt liksom. Det är därför hon är så positiv till Sverige. Hon dyrker i Strindberg. Det är klart hon har varit på Strindbergs grav i Solna.
Ja, hon har ju till och med träffat levande personer. Turistat med Greta Thunberg där.
Hade hon det? Okej, okay. Jag bara chansade med att hon hade.
Hon hade träffat Greta Thunberg. Okay. Idoliserar så, Greta.
Patti Smith gillar antingen så gamla att de är döda eller så unga att de är dumma i huvudet. Tolkar jag det rätt?
Ja, och Henning Mankell också. Hon är lite plätt och Patti Smith. Man diggar ju henne, man älskar ju henne, men hon är, för det är enda kvinnliga motsvarigheten till Bob Dylan liksom, fortfarande vid liv på något sätt, men hon är ju lite plätt och hon brukar när hon är i Sverigespelningar så är det långa tal om Henning Mankell. Eller Henning Mankell, vad säger man? Han är inte så här skitbra, han är inte kanske dålig, men inte skitbra heller.
Men då, det visar ju sig nu, dels då så kom ju Patti Smith till Greta Thunbergs student, vilket jag tyckte var otroligt hur horaktigt och godhetssignalerande. Men så visade det sig också att Greta, den skolkaren, har fått toppbetyg i alla ämnen förutom idrott. Och jag säger, det här står jag för. Det är det här som är typisk vänsterkorruption i stater.
När
vänsterelitens ungar får gratis betyg.
Ja. Ja,
vänsterungarnas kids, rikemansungarna, de får toppbetyg i alla ämnen och på grund av det så får de positioner i hjälporganisationer och bara det är en sån genomrutten korrupt business liksom.
Men kan inte vara också andra sidan att liksom mamman är ju känd operasångerska, men man får ju lite intryck av att pappan kanske tjänat några flis på sin dotter och tänkt igenom en del åt henne. Att de har råd med privatlärare åt henne också, så att hon kanske är extra duktig ändå i skolan. Faktiskt.
Ja, fast då borde ju om hon var duktig så hade ju det lyst igenom när hon talade om andra saker. Hon är ju liksom, ja, hon fattar ju ingenting.
Hon är ju koll på det här.
Men hon är ju som en sån, vad heter det, som en sån, vad fan heter det när man har en docka på ena handen som någon pratar med?
Buktalardocka.
Eller, ja. En buktalardocka. Hon är som en mongoloid buktalardocka.
Ja, fast det är ju, men faktiskt har ju Asperger och det brukar vara förknippat med extrem intelligens också. Bara att det är ett fyrkantigt tänk.
Hon har ju inte Aspergers.
Ja, hon säger ju det, men idag säger ju inte diagnosam, är vi ju inte diagnosamhället.
Ja.
Det är ju en annan fråga huruvida vad hon har, men om vi säger sånt så här, med tanke på hur diagnoserna har devalverats under åren, så tycker inte jag, när folk säger att de har någonting så tänker jag bara aha, eller liksom det betyder ju inte längre att säga det.
Göteborgs författare, kompis och kollega Lydia Sandgren, men hon jobbar ju med diagnoser, hon säger att jag har högaffektiv ADHD.
Ja.
Det låter lite orimligt, jag håller faktiskt på att
undersöka det. Är DAMP samma sak som ADHD?
Lite tror jag. Ja, förr i världen, när jag väckte upp samma DAMP.
Ja.
Ja, men det
låter ju... Andreas ut och tänka, ja då har han... han har gått runt och sa han inte tics nu för fan. Jag gick och slog på någon grej.
Cyril gick runt igår eftermiddag. Jag gick runt och började slå på saker sådär. Så jag blev hysterisk. Nu blir jag orolig, fan. Ja, men det är tics. Ja, men du får sluta med det. Så jag blir jävligt nervig när du håller på så. Så, men nej, men det...
Han, också om jag talar för mycket, som vi var på, jag tog Andres travester igår, vi åt på ett ställe som, jag vet inte vad ni har i Göteborg, och i Stockholm skulle man jämföra med Pelikan, tror jag, ungefär. Eller kanske, ja, bara 100 år gammal Gyllene Fred eller något, kändes det som. Lite, och hela området var ju turistfällan. Men det var ju helt okej pasta. Man såg att och jag hade ju googlat den på måfå bara för att kolla vart vi skulle.
Ja, men det var ju jättebra.
Restaurang till billigt pris. Ja.
Men turistigt som
fast. Men hela området var turistet. Ja, sen slank vi in på att till vår ära ska säga att vi såg inte hur kvinnorna som jobbade där såg ut, utan vi såg bara skylten. Vin 3 euro, shots 2 euro. Och vi var bara där och travesterade. Vi var inte ute på någon drickarunda, vi var bara där 2 timmar. Skulle det visa Andres, men ja.
Ja, just det, vi hittade graven var stängd då, så vi fick,
ja, graven var stängd, så var det.
Det var därför vi var på den.
Det var därför vi var.
Men det här jag får berätta lite om det.
Andres får berätta.
Det här var liksom ett hål i väggen och så såg det riktigt mörkt ut. Vi kollade först på priserna då, så det lockade in oss, och vi ville undvika de andra turisterna. Det är lite roligt att vi hatar turister och själva är turister naturligtvis. Så vi gick
classic.
In där.
Classic.
Ja. Och så gick vi in där och så slogs vi ju omedelbart av hur jävla, ja, jag måste nog använda ordet sexiga, de två kvinnorna som jobbar
sexiga, där. Det kommer jag fram till idag. Det beror på att de har någon hårdhet, de har en tuffhet. Ungefär som muslimska kvinnor har i de få arabiska länder där det inte är för mycket förtryck mot kvinnor.
Okay.
Alltså att de kanske lär sig vara tuffa. Liksom, på något
sätt. De var tuffa. De var riktigt snygga. Ja. Och så Anders såg man att de var tuffa.
Androgynt snygga.
De hade androgyn skönhet.
Anders började tro att de var transor.
Ja, jag trodde ju det. Jag trodde faktiskt det på allvar.
Sen kommer, och jag säger så här, typ, det här låter, jag bara, men Kolla här när vi beställer en öl. Jag bara får den att gräva ner. Också vi ska säga att det här var inte unga tjejer, så att vi låter för sexistiska. De var inga duvungar, de var kanske 34-35 ändå.
Ja.
Och jag försöker bara kolla nu, Anders, jag på svenska. Så när jag bara leker med att ta den där ölen där nere istället. Liksom, så att brösten håller på.
Ja, hon hade ganska
ramlar ur. Hon hade ingen BH. De behöver inte. Jag bara, det ser jag att det är äkta vara. Så jag ser, kolla också att hon har inget adamsäpple. För hon har, och så, hon är ingen transvestit. Alltså, nej, nu är det som Brasilien när du går och muttrar att folk är fascister. Du som kan språk, du vet ju att de förstår att vad du säger nu.
Ord.
Och mycket riktigt, som ett brev på posten, så hör, då skärper jag till mitt huvud och hör att hon säger och skrattar och tittar på varandra. Och så säger de på italienska, efter att jag läst latin, någonting i stil med vilka roliga, gulliga killar som de trodde vi var transvestiter.
Åh oh, gud, vad pinsamt.
Ja, men det är lite syrligläsan. Det var samma sak i Rio, liksom så här. Jag fick säga till honom, nej men du kan inte använda så här ord som fascist och sådär, för det är liksom... Där vi så här, liksom, kolla på den gubben, han verkar vara en gangster ungefär. Ja, men gangster, det säger man i hela världen liksom.
Man får bara använda lokal slang och...
Hamnsjåare går jättebra. Hamnsjåare.
Dum i huvudet, utan där har ni den där lite dampen då.
Ja, det är nog fan damp alltså. Så idag blev jag
undra om dem. Ja, undrar om de brudarna där är såna sneseglare, Andreas.
Nej, vi kom fram till att de var där. Och det var därför jag sa att det var ära. Det var ett sunkak där gangstrar investerat i för att tvätta pengar nu. När vi håller på med filmgrejer och såna här grejer. Kom vi fram till, kanske inspirerade av Scorsese-filmer eller någonting. Men vi kom på att brudarna var ju där för att locka in gäster möjligtvis. Liksom med sitt utseende. Och där menar jag till vår ära att vi såg ju faktiskt skylten. Vi tittade inte på dem när vi gick in.
Nej, det gjorde vi inte. Det var inte därför vi gick in. Vi
såg dem inte då.
Men de var... det är ju återigen... folk är ju fascinerande här i Rom. För de är... Vissa är ju jävligt snygga. Och även som Cyril sa häromdagen att... De gamla tanterna även röker på ett elegant sätt. Det såg vi också igår mycket mer av... kvinnor som rökte på ett jävligt elegant sätt, så att vi nästan, ah fan, ska vi köpa cig nu? Vi blev cigsugna.
Ja, gör det.
Tommy Lee sa till mig när vi intervjuade honom, han är egentligen, det känns som lite världens korkaste rockstjärna, egentligen mest känd för sin långa, extremt långa kuk. Som var inom porrfilm.
Hans långa fjärrkontroll är han känd för också.
Ja, och men på riktigt fjärrkontroll också. För hon gjorde, för att han såg som så dum då, så gjorde en dokusåpa som heter Tommy Lee Scott till High School, där han sitter och spelar typ Gameboy och Nintendo med 18-åringar och får plugga upp gymnasiebetygen. Men han sa till mig, det är faktiskt mest intelligenta någon har sagt nästan, som intervjuat mig, att kom ihåg grabben, när du träffar en ny tjej, bjuder allt ut hennes morsa på lunch eller middag. Och så tänker du, kan jag leva med den där när jag är 65-70 pensionär? För de slutar alltid som sina mammor. Och det har faktiskt visat stämma lite.
Mm. Bra tips.
Ja, ja, på både liksom när det varit bra och dåligt faktiskt. Så det är tips, råd jag kan ge. Vad skulle du säga, Andres, du blir sur av idag?
Nej, men det, just det. Cyril börjar tala så jävla högt på, när han talar i telefon med
Stefan Jarl.
Så liksom, de blir störda, de andra italienarna, så att säga. Så jag fick ryta till.
Jag blev mer högljudd än italienare alltså.
Ja, och han hade ju, du kanske inte såg det, men han hade ett litet barn i en
barnvagn. Nej, jag såg inte det.
Så det var, lite sådana
just... Mer tranquilo där runt barnet då.
Ja, precis. Det gäller att bete sig lite bland de coola italienarna. Nej, men där var det ju jävligt snygga... Eller coola kvinnor som jobbade i den lilla kaféet, eller vad man ska säga.
Men snygga riktiga bakverk också. Alltså, tårtorna och det som jag la upp på min Instagram matsajt Cyril Kitchen Confidential blev kommenterad av italienska så här matinfluencers. Mm. Så det var kul.
Och vi har aldrig, är det inte så att italienarna och är det inte så att italienarna och fransmännen, det är de som är kungarna på bakverk?
Jag tror det. Ja, i Spanien är de också duktiga faktiskt. Och så där, liksom, om man gillar vår europeiska, sen är ju baklav och så här, muslimska världen, de är bra på de grejerna. Men ikväll ska jag på faktiskt någon toppställe, verkar det som är, för det är närheten, jag ska ut med utrikesjournalister och koll på en, vem man är, inte för att jag har ju inte, Andres, du är inte heller översatt till italienska, men, utan det att jag gjorde, när jag var i Syrien så filmade jag stridsscener mot IS som är väldigt läskiga. Vi satt i en tanks när det kom in ricochetkulor och sen en IS. Som tur hade kurderna byggt den där så jävla smart. Det kom ut en IS och sköt med bazooka på den. Så det var ju bland... Den gick upp i kan och den var bland de mest obehagliga scener som visats på Rai TV, som var med och Our War heter den och finansierade den. Så SVT hade köpt in den, men det är nog anledningen varför den aldrig visades i Sverige, tror jag. Men det är att man har, de har lite koll på en utrikeskorre, så det är därför jag ska ut på middag. Det är mer en, det är ingen dejt eller något, men träffa en kollega som jag inte har träffat. Ja, kollegor har satt mig ihop med, som är någon sydeuropeisk, Marta Gallen, som precis har avslutat sin bokturné här, ja, i Italien. Hon fick bestämma stället, så det blir spännande. Ja. Jag tror hon bara vill en drink. De brukar gilla att chatta när man är i Kiev och sådär. Sen skriver de en resa genom krigets Ukraina, men, ja, men det här var en middag. Ja. De brukar vara hårda.
Har din bok, den senaste där om Ukraina, har den blivit översatt?
Nej, den har inte blivit översatt. Jag tror att den är lite provinciell, men där är ju, det är kanske det våra gemensamma vänner som vill sätta ihop oss, för hon är aktuell med en ny bok om kvinnor. Hon har varit, det är det som jag sa till Anders, fan vilken jävla sjuk dag det här kommer bli. Man börjar dagen med att hoppa runt bland gravstenar, för det var så trångt på dem där. De har ju liksom satt dem, så det var inte genomplanerat. Det var det vi ville berätta om utseendet. Men så kommer jag ju sluta dagen med att jag har varit i Syrien och Ukraina, där hon inte har varit. Men hon har varit krigskorre i Sydcentralamerika, Afrika och Afghanistan. Så att det kommer ju sluta med att jag vill fråga om henne, så hon om minnas. Så kvällen kommer ju sluta med att man sitter och pratar krig och mord.
Och jämför olika stories.
Ja, precis. Mm.
Det är så här, grave tourism och samtal om död och krig. Det är vardagsmat för Cyril Hellman.
Jag ser att hon är tydligen väldigt känd där i Italien, så det är därför jag har klippt naglarna och såna här grejer då, för att hennes omdömet, om man vet ju inte hur folk är när, eftersom hon jobbar för TV också, när de bedömer om de tittar på henne eller inte, liksom hennes sällskap liksom. Men
hennes entourage,
ja, precis. Men jag kanske kan ändå hjälpa henne att bli utgiven i Sverige. Hon kanske kan hjälpa mig att bli utgiven, och även Andres kanske här. Vem vet?
Ja, vem vet. Det vore ju häftigt med italienska översättningar generellt. Italienska är så jävla vackert liksom. Det är coolt.
Ja, det är ju,
Det är ett sånt språk jag skulle vilja kunna.
Ja, men det är därför de sjunger. Det är operanspråk, tror jag. Alltså, jag vet att Beethoven gjorde någon form av revolution när han körde. Den enda operan han gjorde var också så folklig att den var på tyska då, även om på den tiden var opera folkligt, men att han var den första som vågade göra det liksom.
Det var väl också även Mozart som var inblandad i den där reformen, när han helt enkelt
det är Mozart jag tänker på kanske. Mozart känns folkligare.
Han lyckades liksom övertala. Nej, men operan kan också handla om Tyskland. Operan kan vara för allting de gjorde innan. Salieri, som kände den här Mozart-filmen, Amadeus, han är ju såklart italienare innan då.
Ja, visst. Du har rätt där. Det är ju trollflöjten som de gör folk.
Ja, precis. Så exakt. Det är trollflöjten, och då är det, och även, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men han gör ju något lite roligt grej om något på tyska som handlar om typ det bysantiska kungahuset eller någonting innan där var Mozart. Ja, jag minns inte exakt. Men, och då är det ju också sådär, då blir ju filmen i alla fall Salieri bara, men vad fan, ni kan ju inte ha det här på tyska liksom. Jo, men det,
vi kör. Jag har faktiskt Trollflöjten i regi av Bergman, den enda opera han har regisserat i Tyskland. När Sverige var, en del kompisar har mässat upprörda över att jag har sagt att Sverige har blivit ett skatteparadis. Att vi har för höga skatter i Sverige i Min och Stigs podd. Och de har säkert rätt där, liksom, om man tänker moms och allt sånt där och andra. Men det jag menar, för att de riktigt rika har kanske blivit helt carte blanche, medan på Bergmans tid var det ju åt helvete. Då blev ju Bergman häktad av polis och skämde. Och Sverige skämdes ut våra skatter för att han blev häktad av polis.
Astrid Lindgren blev beskattad mer än hennes inkomst och så vidare.
Ja, 105%. Och hon kallade det pomposaskatt. Där någonstans vände det, för du fuckar inte med Astrid Lindgren.
Ja, Socialdemokraterna förlorade ju valet kanske på grund av
att... Ja, hon hade också gått ut och sagt att... Ja, sen var det ett annat val jag läste, när jag pluggade statsvetenskap. Man lärde sig att när Miljöpartiet, hon gjorde ju kanske inte allt rätt där. Men Svenska Miljöpartiet, när de första gången kom in i riksdagen, var att hon gått ut i media sagt att han var så snygg, den dåvarande miljöpartisledaren, och stått och kramat med honom.
Jaha, så de fick jättemånga röster på grund.
Och så hände det samtidigt någon skärgårdsolycka med olje och läcka i skärgården. Och då liksom gick de från 2 till 4 och klarade för 4% på 3 veckor innan val.
Ja, det var det, ja just det, det var det första. Det var då det blev skandal att de... Nu har jag något barn skräcka på italienska här. Är det något italien... Har ni kidnappat ett italienskt barn eller vad är det här?
Nej, vi sitter på i vår trädgård här. Och så kommer det andra boende som hojtar ett litet barn upp om barnen.
Ja, okay.
Vi försöker värja oss från myggen här också. De är sviniga.
Ja.
Vi har i flera dagar, Oskar, så har vi liksom... Ja, ah, men vad fan, är det så här bedbugs? Är det vägglöss? Ja, det har ju varit... För vi har börjat få små prickar så där på kroppen.
Ja. Jag ska säga att traditionellt i Rom, speciellt under antiken, då var det ju problem med utbredd malaria i Romområdet.
Ja, just.
Sen har man ju i modern tid så har man ju liksom dikat upp mycket våtmarker och det finns inte lika mycket bra område så att det inte är lika mycket. Men förr i tiden så var det malaria var ett stort problem i Rom.
Men det kan vi ju tipsa. Det kan vi ju tipsa lyssnarna om. Du och jag har ju gjort ett avsnitt som heter Ett dygn i Rom, va?
Ja, det stämmer, precis. Vi läste...
Ett dygn i antikens Rom.
Jaha, när pratade om antiken. Vi kollade ju en så här, vi gick förbi då. Det såg ut som en ringbur, men Andres menade att det var en gammal byggnad. Och så stod, det stod liksom kvar att det var kulturmärkt. Och då stämde verkligen det här som vi pratade om förut, att varje sten är antiken när du är inne i centralet. Då var den två... Ja. Då var den 500 år före Kristus, helt intakt nästan. Liksom. Fast något har ju försvunnit på den.
Ja, väldigt mycket har försvunnit, men det var ju ändå, det står ju kvar saker som är så gamla att man baxnar.
När kidsen hänger i filmen Mamma Roma av Pasolini, då ser man ju så här gamla ruiner och delar från gamla akvedukter och grejer. Är ju, hela bakgrunden är ju bara liksom... helt enkelt antika ruiner.
Har det lätt kunnat vara 2200 år?
Ja. Alltså, inga problem alls. Och jag tror fortfarande faktiskt att när det kommer till akvedukterna så tror jag fortfarande någon akvedukt är aktiv och förser vatten till Fontana di Trevi om jag minns rätt. Så att vissa av de här systemen fungerar fortfarande.
Det är sant. Och jag vet inte om... Ja, men det kanske så. Kan det varit, alltså, kan det varit så? Kina var också känt för vattensystem och Kambodja, Angkor Wat. Marco Polo kom i medeltiden senare. Mm. Ja, precis. Angkor Wat hade vattensystem också. Men det är liksom, det är väl ett kännetecken om det är en högkultur både för Asien och Europa. Jag vet inte, kanske samma sak med Maya och Inka, indianerna i Latinamerika, men att de klarade av att bygga vattensystem.
De hade ju briljanta vattensystem i Inka-indianerna i bergen.
Ja.
Machu Picchu.
Ja,
Tenochtitlan byggdes ju på en sjö. Så att de hade ju inga problem med vatten. Men det är säkert så. Men när folk börjar tvätta sig, det kanske är det som är första steget till att civilisationen går under. Att det inleder undergången, det är när alla börjar tvätta sig mycket.
Nej, men undergången, man brukar, alltså, det där kommer jag ihåg, man läste också i ekonomisk historia sen pluggade och statsvetenskap. Antikens undergång var ju också när det blev för depraverade, som i Pasolinos, det är ju inte antiken, men vem gjorde den där Caligula? Vem var det som gjorde den?
Caligula? Ja, det var nog...
Ja, men där på den tiden, på riktiga Caligula, han gav ju sin före detta frus huvud avhugget till sin nya fru i present. Och de hade sex med sina mammor och sånt. Det gick för långt, dekadensen.
Men Caligula gifte väl sig med en häst eller någonting? Eller utnämnde en häst i senator?
Jag minns min historielärv var så rolig som det.
Men det var nog, det finns massa åsikter om det där. För att vissa anser också att Caligula blev väldigt utsatt för propaganda efter hans död, så att man är lite sådär osäker på det. Jag sitter här för att jag har nämligen en nästan antik grej i studion så jag tycker det är rolig. Jag sitter med Penthouse Special Caligula Issue från maj 1980. Det här är en klinod.
Det är den film jag tänker med han från Clockwork Orange.
Ja, precis, exakt. Och den här, för det var ju en samproduktion där med
Penthouse. Det var nog ordgropar och hade sex och grejer.
Ja.
Men jaha, de var involverade.
Ja, ja, precis. Det var ju en porrproducenter. Ja, det är det jag kollar.
Det kan vara Pasolini.
Nej. Det är Seffirelli som har producerat den. Eller
jag tänker på det. De sista dagar.
Eller, det står så här. Danilo Donati, 3-time Academy Award winner for set and costume design. Nej, det var set bla bla bla.
Producenten tror jag är han gamla snuskgubben.
Exakt, han rullstolsbune skumme magnaten är det väl, eller? Ja, okay. Vad han nu heter.
Ja, så det var inga italienare involverade i?
Jo, Danilo Donato, någon setdesigner. Jag ser en massa bilder där, men grejen är att det här är en artikel i Penthouse, så att det är väldigt inriktat på bilder, kan vi säga. Inte alltid du heller. Det är mycket penisar och nakna personer.
Cyril tänkte på Andy McDowell, Malcolm. Heter han Malcolm?
Ja, men det kan det nog vara. Ja, det kan det vara.
Clockwork Orange.
Det är det, ja.
Och sedan är det någon annan som är jävligt berömd som är med i den också. Någon äldre skådespelare.
Ja.
Som...
marknadsföringsnamnen, ja.
Ja, inte Laurence Olivier.
Alltså, jag kommer ihåg, trots att man var ju nyfiken Peter på sex O'Toole. När jag såg den.
Peter O'Toole, självklart.
Jag såg den innan man hade börjat ha sex. Jag kanske var 12 eller någonting. Men jag kommer ihåg att jag tyckte den var så vedervärdig så att jag stängde av efter 10 minuter.
Den var äcklig, va?
Ja.
Den är äcklig. Ja, den är inte sexig.
Man låg i någon normgrupp.
En äcklig film. Ja, jag kommer ihåg det också. Jag såg den när jag var...
Den handlar ju om dekadens, liksom.
Ja, ja.
Jag såg det också när jag var 13-14. Man är ju inte dekadent, motsatsen heter.
Men det finns ju en idé om att om Roms romarrikets undergång, och det är att man börjar ha en rik överklass och de är mer och mer dekadenta. Och sen så... Ja, och så håller inte de ihop den romerska kulturen, så har man samtidigt ett stort inflytt av till exempel barbarer, i det här fallet personer från det som idag är Tyskland. Och så börjar och de vet inte heller vad den romerska kulturen är. Och sen samtidigt som detta håller på så devalverar man cistercien bland annat, så att så när man ska betala sina trupper så är det nästan inget jävla guld kvar i några mynten, och så liksom håller det på så här,
ja,
och bara blir sämre och sämre i 200 år, och ja, sen precis. Till slut då år 410 så invaderas Rom av Alaric, och då det är ju det som är The Sack of Rome, det är år 410, så från Commodus, det är ju det William Gibson inleder undergången i, då är vi väl 160 år efter Kristus. Då är det 250 år som bara blir kass liksom.
Men Oskar, det kan ju vara där vi är idag då. Det börjar med kanske runt där som jag pratade med Anders här om dagen, om att när guldmyntfoten liksom, jag tror att inflation kan skapas lättare idag. Vi vet ju inte hur det blir, om det kommer stiga som på 20-talet. Så här. Men efter man avslutade guldmyntfoten vid typ, jag kommer inte ihåg om det var slutet på 60-talet eller början av 70-talet. Och det skulle ju förklara också varför, om det samhället blev omoralistiskt på andra sätt, varför PK-vänstern blev så moralistiska också först senaste åren. För att vi är där, och då kan ju de ha rätt att vi är där nära undergången samhällets.
Ja, absolut. Alltså, jag, det är ju alltid tråkigt att säga det, men jag tycker jag ser mer tecken på att vi befinner oss i våran civilisations sluttider än att vi befinner oss i en golden age. Alltså, det är ju inte så här, det är ju inget ball att säga det, men jag menar, det känns ju mer som att vi lever i dekadenta tider än i en guldålder. Det skulle jag säga i alla fall. Sådär.
Jag tänkte på det idag, jag lyssnade på en bra podd som heter Porrmorden, och de sprang olösta mord. Man tror att jag kan tänka mig att det är han, den skyldiga lasermannen, sprang runt och dödade porrbutiks. Ja, precis. Jag kan rekommendera en ny podd på Spotify, i vilket fall som helst. Och på den tiden, slutet av 80-talet, folk, porrgubbar gick fortfarande och så. Och tonåringar, killar som är nyfikna på sånt där, minimalt och så, det var några sjuka kvinnor som de tyckte verkade sjuka. Männen såg dem som lika sjuka också. De som stod i affärerna hade ju inget med det där att göra på samma sätt. Ofta gaykillar tror jag faktiskt. I alla fall bland, på de här morden, fast det var heteroporr tror jag. Men någon har gått in och poppat dem och storleken på skorna 43 låter för stort för att vara en kvinna.
Jag förstår inte vad du talar om nu.
Några porrmord som skedde i Stockholm på slutet av 89-talet. Okay. Då tror man någon som hatade porr. Men på den tiden också, jag tänkte att det är sjukt som har fått idag att våra barn kan googla porr och få det gratis på YouTube i telefonen. Mm. Det fanns ju inte på vår tid. Jag gick och gjorde dumma affärer. Jag bytte en signerad Depeche Mode jag hade fått när de var på min brorsas skivbolag när jag hade haft hand om deras presskonferens. Jag bytte den mot Black Celebration mot en fransk porrfilm. Strage tyckte det var det dummaste han hade hört som en Depeche när jag berättade det. Men man gjorde sånt om man verkligen ville ha tag på en porrfilm då. Du var 13-14, men du kunde inte som en 9-8-åring. Och tjej, jag läste porrtidningar. Det gick för att köpte automater fanns det för 5 kronor.
Du syftar bara under våran livstid så har ju den typen av dekadens ökat väldigt mycket.
Ja, precis. Det är dit jag vill komma. Mm.
Men jag tänker på en person som jag gillar väldigt mycket, som jag kan sakna ibland. Och det är att Sivert Öholm, han varnade ju på 80-talet om många av de här grejerna. Och ibland så slog, var det ju snett och ibland var det rätt. Men till exempel han varnade ju bara, om vi har hårdrock överallt i tv, då har vi inga gränser för någonting. Och då skrattar ju folk åt Sivert Öholm och bara, ja, åh din gamle gubbe. Men han hade ju rätt.
Melodifestivalen.
Vad sa du?
Kicken och Erman Dejta Carola.
Sivert Öholm hade rätt om hårdrocken. Och jag själv gillar metal. Och jag med.
Och Sivert hade rätt. Folkfest.
Ja, men Sivert hade fan rätt alltså. Han upptäckte tidigt att det var vart det var på väg så att säga. Det är ju helt sjukt när småbarn blir exponerade för porr bara för att alla har en jävla smartphone. Det är helt stört ju.
Sen har jag hört att han gjorde grejer över gränsen sexuellt som, men det ska vi inte gå in på. Men att han är dömd för, men ja, då talar vi inte mer om det. Nej. Då får folk kolla upp till domarna. Han är död. Men ändå.
Sivert har lämnat oss.
Skit om Sivert. Mm.
Nej, jag vet inte. Han, jag sett någon
han ligger också begravd där i Rom. Nej, det gör han inte. Jag ska bara. Det hade varit mäktigt. Om ni hittar Siverts grav.
Vem vet? Han är Livets Ord som grundade Livets Ord. Ulf Ekman, han blev ju, ofta ses ju kristna som det hardcore som Stig när han känner sig att han blir mer hardcore. Då går de ju och blir katoliker, för det är ju mer hardcore. För du går ju bibelstudier som Stig gjorde 4 år en kväll i veckan.
Ja just det, han är ju...
Ja, det är ju mer bokstavstroligt liksom. Diskuterade jag Anders idag på kyrkogården. Jag bara, jävlar vilka bra författare. Vi ser att kanske protestanterna är bättre författare i tal än katolikerna. Men katoliker, det är ju så mycket mystik och myter. Konstnärer brukar ju dras till katolska. Och svensk modern litteratur börjar ju med den heliga Birgitta som fick... Jag tror att det var sexdrama bara, liksom, men ändå visioner och så.
Sexfantasier.
Och att hon var psykotisk kanske bara. Och hysteria. Och,
kan finnas, ligger en viss sanning i
det. Ja, men hon är den enda nordeuropé tror jag som har blivit helgonförklarad. Hon ligger ju här i...
Men det är lite mer ordning på katolska kyrkan ibland. Om man jämför med den svenska statskyrkan nu så är det ju för fan ordning på en MC-klubb jämfört med svenska kyrkan i och för sig. Men jag prenumererar på lite katolska nyhetsbrev så jag får någon bra grej varje morgon. Sådär. Och jag tycker att det oftast är ganska bra och vettigt. Men ibland förstår jag ingenting. Till exempel deras extrema fascination av Jesus mamma. De har ju någon sån här jungfru Maria hets inom katolska som inte jag förstår mig på liksom. Vad är det?
Och sen det här fördömandet jag hälsade på för över 10 år sedan en brittisk författare hon bodde på Malta, men jag kommer ihåg att alla hennes gayvänner de hade sån lidanden över att de liksom inte att det här var mot Gud, deras livstid.
Kan någon av er döda den hunden där i bakgrunden?
Ja, men sen vet man ju också, det här har jag tjafsat med Stig om, för han menar så här, han tror inte på att det kan vara att det där med alla de här övergreppen i de katolska kyrkan, att det är överallt som man har hört med på små pojkar och sådär. Men jag bara, min teori är då liksom att om de bara fick knulla både nunnor och munkar och prästerna, så skulle ingen kyskhetslöfte, så skulle det dra ner på det här med övergreppen mot barn.
Ja,
som jag tror också faktiskt har förekommit.
Det tror jag också.
Men då, man vet att det har förekommit.
Ja, men man tänker också ibland så här bara, okej, okay, men hur vanligt är det? Jag menar, om du gångrar alla jävla katolska församlingar och alla korgossar och alla, alltså det är så jäkla mycket folk. Det kanske egentligen inte har varit vanligare med övergrepp där än inom vilken organisation som helst, om jag ska vara tråkig.
Nej, du vet inte.
Jo, jag tror faktiskt att det kan ha varit mer för att de har ju skyddat varandra.
Ja, just
så jävla.
Ja, just
och dessutom det. Ja. Så nu i Frankrike så har man börjat ge skadestånd. Och man har liksom man har hundratals mille där i den. Ja.
Samtidigt liksom. Men, mamma gick...
Låt mig beskriva. Och då är det 10 000 barn ungefär som har råkat ut för övergrepp.
Oh, jävlar.
Det är ganska mycket, och så under kanske en väldigt lång period i och för sig. Men då är det ju, det blir ju att är det någon som skyddas, som är en katolsk präst och skyddas av andra, så handlar det om övergrepp på hundratals barn.
Ja, samtidigt min egen mamma gick ju
Och så adderar du det då, så blir det ju med alla katolska präster håller på med det här. Men det räcker med att det är några procent liksom.
Min egen mamma gick i katolsk skola på det sättet. Den heter Franska skolan, och på den tiden det var väl också innerstads överklassskola, för hon gick med prinsessan och sådär. Men alla hennes lärare och rektorer och sånt, det var ju nunnor. Så till och med de fick hennes gamla som liksom hon hade kvar någon vänskap med, träffade jag som liten. Men det är ju en flickskola. Det är ju vanligast att män begår övergreppen.
Ja, det.
Så precis. Flickskola, man vet ju
inte. Jag har aldrig hört något ord om på den.
Nunnorna kanske håller på att runka på små pojkar eller något. Man vet inte.
Ja, då, precis. Nej, men de jobbar extra på pojkdagis.
Men där finns ju också övergrepp. Även nunnorna och katolska nunnor.
Jag har hört om det.
Ja, att de misshandlar ju barnen och är sadister. Det har jag.
Men du vet,
men det har ju många.
Den kändaste... Det kändaste nunnan, hon i Sound of Music, hon skulle gärna få göra övergrepp på mig.
Ja, men jag känner ju en del och haft relationer med en del från muslimsk bakgrund. Och där har det ju varit, de har ju tyckt faktiskt i de få fallen där det har varit alltså hot om hedersbrott och sådär. De verkar tyckt bättre om sina papper, att mammorna har varit driven.
Ja, just det. Ja, men det är inte ovanligt. Ja. Mm. Men det är sociala konflikter liksom. Okej, ja visst. Ja, men det är... Men sen vet man inte hur... Men det är ju svårt att jämföra också, för att jag menar inom vissa religiösa samfund så ingår ju övergreppen i trosläran, så att säga. Ni kan nog lista ut vad jag tänker på då.
Ja, man och kvinnor, men det är ju, alla religioner är ju patriarkala också, nästan, förutom så här, man hör om roliga sekter i liksom Söderhavet och sådär, där kvinnorna som är matriarkat, där kvinnorna styr och har sex med vem de vill och sådär, men de andra är ju patriarkala där, där du förtrycker det på ett annat sätt, tror jag.
Ja, det är ett läskigt ämne vi kanske inte behöver gå in på.
Nej, men precis. Men som sagt var, man kan, utan att gå in på det och reta upp någon i onödan, så kan lyssnarna lista ut själva resten av argumentationen, så att säga. Har ni besökt något mer idag? Jag tyckte jag såg någon Instagram-bild vid någon bro. Var det Pasolinis bro?
Nej, det var en bild inte det. På,
när du stod vid Tibern.
Ja, vi vet inte om det är, vi tror att det är Tibern i alla fall. Vi är inte helt säkra.
Ja, det kan ha varit Tibern.
Inga...
Det var ju en väldigt bred flod. Så
det... Ja, men det är väl den. Det är en som omger hela Rom. Det måste ju vara Tibern. Men...
Ja.
Och vi kände igen den från filmer.
Tibern går... Tibern går i nord-sydlig riktning på den gamla västsidan av Rom. Det vill säga väst om gamla centrum. Nu har ju Rom växt ut på andra sidan också. Men det är det som är Tibern.
Ja, men där var ju... Vi åkte till Travestere för det var närmaste city. Så att det skulle bli billigaste taxi eftersom vi inte lever överflöd härifrån. Och sen... Det var därför vi hakade in på stället med tjejerna som var
eventuellt var trans.
Snygga som transvestiter. Eller snyggare. Men,
jag tycker det är och så, intressant. Det var skitsnygga brudar. De såg ut som snubbar som var hårda. Jag bara, okej.
Vi var ett par som träffades på Pasolinens krog. Men i alla fall. Så vi promenerar. Vi är ju, riktmärket vi ska till i kyrkogården. Vi åker in sent på eftermiddagen när vi är klar med jobbet och har satt det här synopsis och så. Tycker vi nästan helt klart. Vi fixar till lite idag också. Men sen är planen att vi ska promenera till protestantiska kyrkogården som ligger på andra sidan. För Travestere ligger precis från förorternas håll på den södra sidan. Och sen skulle vi gå in mot protestantiska kyrkan, men så fick vi reda på när vi googlade att det var stängt. Liksom. Mm. Vilket är bra när man pratar så här gravturism. Alltså Jim Morrison så här berättade för Andres. Det är ju hemskt att folk, som tur var, jag hade ju tänkt att hälla lite limoncello, vattna blommorna, limoncello, den så här italienska citronlikören på Keats och Kjellis gravar. Men det hade ju inte... Dels var flaskan för tung för att ta med. Och så jag gick och irriterade mig lite där. Men jag köpte ju blommor faktiskt.
Ja.
Och jag stal den lila som jag la på Gramskis. För då hade jag lagt bort alla blommor. Men
det var helt enkelt skylt i entrén.
Och det stod
ingen alkohol här.
Inga drickare. Så jag hade inte ens fått vatten. Och det hade ju kanske varit... Jag kanske skämts lite att jag hällde vodka på Nick och sådär. Växterna kanske dör.
Ja, nej, men det hade varit för sunkigt om vi hade gjort den.
Ja, och som jag sa till Anders, Jim Morrison's inte okej att folk har suttit. Och de sitter där när du går förbi där. De sitter där och spelar The Doors musik, klottrar på graven och sitter cannabisdimman ligger tät och de sitter och dricker bira. Det är inte okej heller.
Vad kan man förvänta sig av amerikaner i och för sig?
Ja, det är precis. Det är inte fransmän som
gör. Nej, precis. Ja, de förstör sin
också
egen
hur... liksom, kan man säga. Mm. Ja, men och så är det också sådär liksom bara, men vad fan...
Per Lachaise,
han dog när han var 27 där, liksom Morrison. Mm. Och det, liksom,
men som såg till ett militär, familjen är inte var så glada.
Nej. Men du, vet du varför man inte ska hälla just limoncello på gravar? Det blir klibbigt som folk går där och ska känna på den graven.
Jag hade tänkt vattna blommorna.
Ja, men de mår ju inte bra av limoncelli.
Nej.
Jag har sett det här i en film.
Flaska T-sprit eller vodkaflaska, det är klart.
I filmen Idiocracy vattnar de ju växterna med sån power drink. It got electrolytes. Okej, men om vi... jag ska bara försöka vara lite pedagogisk. Ni hade ju inte varit i Rom så himla länge när vi talade i förrgår. Och lite av det som togs upp då var ju till exempel att pensionärerna är coola. Och det var väl en viss stämning kanske i den här gamla staden. Att det alltid finns något antikt under varje sten och så vidare. Har ni kommit vidare i de här tankarna eller satte ni allting på en gång där?
Vi har inte rört oss så mycket i stan, men ändå.
Igår jobbade vi mycket, sedan åkte vi till stan och då såg vi mest turister och irriterade oss på dem. Så vi har ju inte haft så mycket kontakt egentligen med italienare.
Samtidigt som vi själv är då.
Ja, precis. Men vi har ju suttit på en del... vi bor ju lite inte i centrum så att säga. Så vi har suttit
på fik och små restauranger.
Vi har suttit på små fik och små restauranger där det är inte turister. Utan vi är de enda turisterna. Och,
men vi fel där att gå in en gång där var Irland. Ska vi bara, fan, vi vill inte gå in där. Nej, ska turister gå in.
Nej, precis. Så vi undviker de andra jobbiga turisterna. Men Nej, omdömet kvarstår, tror jag. Att de är coola och...
Vi har
det är något coolt med dem. Det är svårt att sätta fingret på.
Har ni sett kriminella personer?
Nej, vi har sett sophanteringar i vårt område börjar lukta och börjar stegras. Och det har väl, som jag sa till Anders, att sophanteringen står i många samhällen, men framför allt i Italien och New York. Det är därför har det i Sopranos maffian för.
Ja,
så de
precis.
Sköter sopen och sådär.
Vi ser maffian. Spår av kriminalitet, kan vi säga. Spår av kriminalitet. Ja. Sophanteringen verkar inte fungera helt enkelt riktigt bra.
Vi lyssnar på det börjar bli, ja, men det blir lite vemodigt och lämnar det imorgon och bitti morgonen. Och när jag tänkte på det idag så då spelar de Coldplay-affären och som mina brittiska vänner med smak cyniskt kallar för bedweeping music. Då är den här, det pratade om taxin och körde Mick Jaggers den här Hard Woman to Please. Att, när jag satt, ja, när jag sa, ja, det är en soloplatta. Men det är därför det är slick. Det är därför Keith Richards retar honom att det är plattor alla har men aldrig lyssnar på. Men det finns ju något vackert i det sentimentala också. Liksom, som präglar Italien mycket i musik. Du skulle inte spela den här.
Oskar, jag analyserade faktiskt det här eftersom Cyril tvingade mig att läsa ordet till en grekisk urna. Mm. Och då finns det en line där som heter Beauty is truth. Truth, beauty. That is all you know on earth and all you need to know. All skönhet, sanning är. All sanning, skönhet. Och det är allt som vi på jorden vet. Och jag tänker att det är det som jag tror romarna har. De har en känsla för det sköna.
Mm.
Och det estetiska. Och det, om man har det som ett folk, liksom, så har man en viss känsla för det rätta. Jag menar att de är moraliskt rätt eller liksom rättskaffens.
På nej, sättet. De är kinky som tyska.
Ja, de kanske är kinky, ja. Men de har i alla fall, det finns någonting som är rätt och reko i det här. Och det är det som jag uppfattar som coolheten i det, liksom. Ja. De har det, de har en pondus som Cyril säger. Eller så, sa idag, liksom, att ja, men de här tjejerna är... De, liksom, alltså vanliga servitriser, de har någonting... De är okränkbara, liksom. Det är liksom, du börjar inte giddra med den här tjejen.
Nej, precis. Precis. Därför så första natten, om den blonda tatuerad, fan, man borde ju flyga över henne till en svensk filminspelning om man får
det. Nej, men det, alltså, de har någonting som är, det är liksom, man känner det. Det är en stolthet kanske det handlar om också.
Ja, precis,
också,
precis.
Liksom. De är stolta över att vara romare.
Den handlar ju dikten,
det är ju, vi är ju dåliga i Sverige på arbetsuniformer, och det är italienarna, tror jag, bättre på.
Ja, precis,
jag såg
de älskar uniformer.
Då har de
nattportieren italiensk.
Dan, då var det en tåg en kvinna som jobbar med att kolla biljetter på pendeltåg här i Göteborg, och de är ganska dressade liksom. Och då tyckte jag bara, fan vad gött liksom. Det är, fan, jag gillar det bara. Hon har verkligen hon är klädd i arbetskläder, men det ser jävligt uppklätt ut och man tar det som henne på allvar. Ja, trots, och hon ser ganska stolt ut. Jag gillar det väldigt mycket. Och det, men däremot, när man går på restauranger och barer, då ska det alltid vara så här, vad är era arbetskläder? Ja, det är svarta byxor som är vilka som helst. Och så är det en vit skjorta, vilka som helst, för man får köpa det själv. Och sen så har de något så här fuskläder förkläder liksom. Fan, fuck you. Kan inte åtminstone, om ni tar över 50 spänn för ölen, så får ni för fan klä upp personalen i alla fall, va? Eller är det bara jag som känner så här?
De har ingen stil och klass, låt mig beskriva. Liksom, ja, det är ingen stil och klass. Och dessutom så är det så jävla dyrt. Så att man undrar ju liksom, ja, det är ju att vi har inflationen och sådär. Men det, liksom, man blir lite... Det är lite, man blir nästan kränkt när man tänker på hur dyrt det är i Sverige i jämförelse med
Italien. Ja, men priserna är att det är helt otroligt att liksom, här är normala priset för en shot som sagt 2 euro.
Ja, 20 spänn för
en öl. För en kaffe som idag jag och Andres när vi åkte in där och tog, vi drack massa med kaffe på vägen och kom på att fan, det här är mer vätskedrivande än bira.
Ja, just det.
Då gick ju den bara på 1 euro. Jag bara, på Grand Hotel i Stockholm, det är kanske överdrift, men det är där det kan gå. Där går en espresso på 80-90 spänn. Liksom, medans, och på, men ändå på vanliga ställen i Stockholm går kaffe på 45.
Och då ja, tänkte precis. Vi...
Och i Göteborg borde... kostar en kaffe 35.
Ja, ja, här en 10. Ja.
Det är och, absurt.
Ja, men det är något som man börjar, jag börjar bli misstänkt att vi bara bedras på något sätt. Alltså, vi är lurade nästan. Nu låter jag som en rättshaverist, men ändå, liksom, det är så jävla dyrt. Jag fattar inte, hur kan det vara så billigt här i ja. Italien?
Ja, men det är skatterna i och för sig i Sverige. Moms 25% på mycket, men också inflationen som jag vet inte. Vi gör ju inte uppror här. Jag hade en tysk chef som alltid... Nej. Trackade mig som svensk när jag jobbade som 16-åring på Grand Hotel på vinlagret där. Han sa att alltså, du kallar Tyskland ordningssamhälle. Om folk höjde busspriset med 50 öre i Berlin. Folk skulle inte åka tunnelbana.
De skulle inte acceptera det.
Så det här är ju något i den svenska själen på något sätt.
Jag hörde idag från en företagare som han är i en rättslig med en kommun utanför Göteborg om en grej. Och han sa att det värsta som finns i Sverige det är att alla hela tiden förväntas att knyta näven i fickan liksom. Så att när han börjar processa mot kommunen Då har folk inom kommunen sagt såna här grejer. Bara, ja, det är ju nästan som att han hotar oss här på kommunen och sånt. Han bara, nej, det gör jag inte. Jag processar mot er för att ni har fel, liksom. Och det tror jag att vi kan lära oss mycket från andra länder. Att man, ibland får man slåss, liksom. Fan, det är naturligt. Det är bra, liksom.
Om jag ska dra upp mina, som Anders klagade på, litteraturvetenskapliga gestaltningar där på och Grishen Earn, där den låter ju sensuell. Det är perfekt att liksom skriva på ett par blommor kanske till en tjej eller någonting. Eller, och den har nog delvis en sån tolkning som när vi pratade om Birgitta och sådär innan. Men framförallt går hela dikten ut. Det är därför den heter Urna, till den antika kulturen. En hyllning till kulturen. Mm. Och det märkte man på kyrkogården där. Att det var liksom så många som... italienare, som inte utländska turister, som gick och frågade efter protestantiska gravar. Liksom. Så det har ju inget med religion, utan det är ju respekten för kulturen de har här. Där. Ja. Sen är inte det... Min teori är att maffian kanske kan uppstå mest i Italien för att det finns ju tyckleri hos katolska kyrkan att du kan vara otrogen och begå biktar brott, skjuta någon och så biktar du på söndag så är det över. Men det menar Stig, och det kanske de har rätt i, de troende katolikerna, att det är en för lätt förklaring liksom, också. Jag vet inte.
Nej, men alltså det finns en idé som många kristna delar, och det är att om du ska analysera ditt eget beteende och se vad du gör i livet. För det är enda sättet att komma på att du har syndat. Det är att tänka själv på vad du gör. Det är det som är poängen. Det är inte bikten i sig.
Ja,
liksom.
Ja, men det är klart.
Alltså det är att du ska komma där. På att du är en syndare. Liksom.
Ja.
Och när du vet om att du är en syndare och ber om ursäkt för det. Det är då du utvecklas. Liksom.
Ja, man
behöver inte vara religiös för att se kravet. Liksom. Man behöver inte vara religiös för att kunna uppskatta psykologin i det så att säga.
Däremot tror jag som Anders klagar på mig, du får inte överskatta gangster, de har inte alltid vassaste besticken i lådan. Allt går ju ut på, det gör det ju, ta genvägar. Så att gangstrarna kanske däremot gör den där tolkningen. Som du ser i filmer, gå och snacka lite med prästen, gangstrarna på Irland och Italien just.
Ja. Medan... Nej, alltså jag menar, i många fall så är ju ett enkelt arbete eller ett enkelt yrke att föredra framför att vara kriminell. Både även ekonomiskt. Liksom.
Precis, alltså, ja, i slutändan. Det har ju GV helt rätt i sina kriminella. Ja. När han är kriminolog där på efterlyst och de där programmen. Att, visst, och det har ju jag sett på när jag har jobbat och gangstrar känner och uppväxt med alla möjliga. Att, visst, du drar in mycket på ett rån, men blodspengar för det första försvinner snabbt på dekadens, ja, allt möjligt.
Jag hörde från...
Och de kan råna varandra på och bland annat, men i längden så tjänar du på ett hederligt jobb och alltid ha pengar liksom.
Mm. Ja, precis. Men vad var det jag tänkte
på?
Jag känner en person som har handlat mycket med motorcyklar. Och då har ju kriminella personer också köpt motorcyklar. Och det som hon tyckte var så komiskt är att när de kriminella ska köpa motorcyklar så kan de aldrig betala. Och då är det alltid så här något lån som står på systerns mamma. Alltså det är så här...
Kriminella kan
inte ens köpa en motorcykel liksom. Det är så här, jag tycker bara det är lite komiskt. Det gäller ju inte alla såklart, men man har lite väl mycket romantik där ibland kanske.
Mm.
Det är hårda liv liksom. Ja, Andreas, jag hör massa fåglar och skit. Går det bra att döda fåglarna eller vad?
Stör de så mycket?
Ah, jag hörde mycket i mina hörlurar, men jag tror det kommer låta bättre när det väl är klart.
Man kanske går in på våra mickar jättemycket här.
Ja, jag tycker det låter vackert. Jag måste börja dra och möta den här tv-reporten.
Ja, vi kanske får runda av.
Men ni kan fortsätta prata. Ja. Okay.
Nej, men jag...
Ja, just det. Du och jag skulle kunna fortsätta prata om syrildralet där.
Ja, fast faktum är att jag måste jobba klart vårat avsnitt och sen blir jag upptagen i kväll. Så om vi ska släppa det här omgående så måste jag också runda av.
Men, okej, då rundar vi av.
Vi kan ju ringa sen, Andreas, innan du sticker hem om du vill det. Det är jag öppen för. Men jag tyckte att vi hade mycket roliga grejer att prata om. Vi behöver inte dra ut på det här.
Ja, nej, men det är bra. Det är bra.
Ja. Men lycka till, och om vi inte hörs så önskar jag också Godspeed i er resa tillbaka till Terra Firma i Sverige.
Tackar.
Ja. Och Cyril, något jag glömde förra gången, det är att du såklart ska få passa in och passa på och sälja in grejer du jobbar med. Om det är någonting som du vill sälja in så passa på nu.
Ja, då men det kan jag göra att jag då är aktuell med Pocket, då en resa genom krigets Ukraina som vi pratade om då förut, som är uppdaterad i
vintern. Skitbra bok. Svinbra bok.
Och men förra gången, jag skrev den ju på 5-6 veckor. Så det var för mycket korrfel. Nu finns det inte, och det fanns 2 faktafel. Nu finns inte ett korrfel. Det finns ett kommatecken som är kvar. Så att Pocket, och så finns det en uppdatering om lite vad som händer. Så Pocketen är grym. Den finns ju även som ljudbok, men då finns inte efterkapitlet kvar. Vad kan jag säga då? Idag släpptes på Naudia-app, heter de, en bokpods-app. Släppte om, ja det är ju intressant för er eftersom ni är göteborgare och säkert kanske har massor med göteborgslyssnare. Sultanen heter den, som baserar sig på intervjuer med mig och Ali Khalil som var gängledare från Gårdsten där om Göteborgs gängkrig. Så den släpptes idag. Det är aktuell med min och Stigs podd, också Cyril och Stig, Otakt med samtid. Vi släppte ett avsnitt om Anders Cervenka, om jag ska uttala det rätt som Stig gärna vill.
Fast han Cervenka. Det fel. Cervenka.
Det är tjeckiskt.
Ja, Cervenka. Ja, just han har ju skrivit där om... Är det inte han som har skrivit om det här med hur kriminologer i andra länder tittar på Sverige och så? Var det han som kommenterade?
Ja, han är bra på att analysera läget liksom och våga säga rakt ut. Men han vågade ju inte gästa vår podd, så vi fick diskutera den första gäst som har sagt nej, förutom Leif GV en gång på grund av tid. Men jag vet inte, han bor i Lund också. Du som är från Lund, jag var ju i Lund för 2 veckor sedan. Men nu ska vi avsluta det här. Men det roliga med Lund var att jag tänkte, fan, jag visste inte att... För jag var bara där, jag tog en snabb lunch några timmar med vänner, men då tänkte jag på fiket och sådär, fan vad folk är intellektuella här, det är som mitt ex säger som uppväxt där liksom, när jag bara, trots att betygen på den tiden när jag gick i, att du bara fick ha ett visst antal femmer och fyror i en viss klass, som var orättvis för mig som började plugga i tredje ring, kanske också i längden rättvis mot mig, inte fan vet jag, men hade de i Lund på den tiden som mitt ex sa då, ja, snittet låg på 4,2 i hennes skola, medan i mitt skola i Vasastan, innerstan, som jag brukar säga, lät betygen som arabkollagram, 0,9, 1,1, 1,7 typ. Så, men men jag såg i Lund, och den, ja, ja, det skrev jag spelet i spelet. Lilla Chicago där, och den finns också som pocket, det kan jag säga. Men ja, i Lund där, jag tänkte också samtidigt, jag visste inte Sverige hade ett Oxford, för jag förstod det när jag var på kaféerna där och de hade så här, ta en bok, lämna en bok. Jag lämnade min egen Stefan Jarl, brukar tycka kul om man är på något så här coolt kafé, liksom någon annan stad. Och jag såg direkt en smart människa, att han såg smart ut och var någon från universitetet, någon professor eller någonting. Tog Stefan Jarl bok, ja, ja, stoppade ner i sin portfölj. Så jag blev ju smickrad och tänkte att fan, ja, shit, där är Sveriges Oxford, min intervjubok med Stefan Jarl, som också finns en ny utgåva.
Väldigt
bra. Jag bodde ju i Lund i 6 år, och man kan säga att förutom universitetet så är det inte jätteroligt där.
Men, nej, det jag skulle komma till, men, då, det, jag tänkte också samtidigt, men de har ingen stil som Oxford, som jag berättade för Anders då, när jag pratade om det här. De går ju i sandaler med typ socker. Själv går jag i kriminalvårdens sandaler med utan tubsocker, andra skallar. Som jag fått av Alika. Ja, jag har aldrig suttit in eller något. Ännu. Nej, precis. men vad ska man säga?
Nej, jag fortsätter.
Nej, men det...
Hallå, försvann du? Mm.
Nej, vi laggar lite mot varandra, så det är svårt att
prata
ibland. Nej, men absolut, de har ju inte samma stil som i Oxford, det har de ju inte. Men om vi säger som så här, ett pubquiz i Lund, då kan man ju sitta där och så kan man inte en enda fråga hela kvällen. För det sitter
typ så här, men däremot
gör jag i kemi och svara på det.
Ja, men det förstår jag mycket väl. Men däremot är det som, det är bra att vi fortsätter här med Lund, det sista var att säga. Som jag pratade med en läkarforskare här om veckan. En vän i Stockholm. Att Lund har förstört, det började som liksom norra Europas, liksom, det är ju norra Europas äldsta universitet för kanske, eller inte vet jag, Uppsala kanske lika, men i alla fall var det mest prestigefyllda det har varit tills nu, för att det har blivit så, okej, Uppsala blivit woke, Stockholm blivit woke, jag vet inte hur det är med Göteborg, men däremot Lund är ju så woke, så du har ju sagt på läkarlinjen har elever protesterat och sagt att det finns inga skillnader mellan kön. Så att de förstör ju sitt eget rykte. Dra sitt eget namn i smutsen.
Ja, de är efterblivna helt enkelt. Ja.
Och fokusera lite mer på anatomikursen där på läkarprogrammet, tror jag.
Ja, precis.
Ja. Lite.
Får läsa lite biologi kanske. Lite mindre... Ja. Lite mindre queer-teori och lite mer biologi, som är lämpligt om man är läkare kanske.
Ja, det kan vara lämpligt. Om man inte bara ska syssla med handpåläggning, så kan det ju vara bra att ha lite koll på vad som försiggår i kroppen och så vidare. Speciellt när män och kvinnor inte heller har samma sjukdomar eller sjukdomsförlopp och liknande. Då kan det ju vara spännande att titta lite på det. Man kanske inte ska undersöka en kvinna om en kvinna för prostatacancer till exempel.
Men en kvinna kan ju ha testiklar.
Det är ju en mening i en resa genom krigets Ukraina. Jag reser ju då med, ja, i Sverige mest känd som Knausgård sidekick, Geir Angel Øygarden, som bor faktiskt kring Lund runt, men har disputerat i Uppsala med den brutne näsens estetik, Paolo Robertos tatuering på omslaget.
Den brutne näsens estetik.
Ja, precis. Så han blev ju inte så populär i Lund, men han, eller varken i Lund eller där han bor kring, eller Uppsala. Men han och jag sitter där, vi lär känna varandra, om man jämför Norge och Sverige och sådär, på tåget in mot gränsen till Ukraina. Jag säger till honom, när vi sitter och pratar om genusvetenskap, du, om 20 år kommer genusvetenskap se som lika mycket vetenskap som frenologi.
Ja, de har inte levererat något intressant överhuvudtaget, om man ska vara hård, och det är tragiskt att det... Att
ja, det, och det är ett tigg då betala. Bakbolaget att jag skulle ta bort. De bara, gör en egen bok om dina tankar kring genusvetenskap i sådana fall. Nej, det ska vara kvar. Sen har jag fått så jävla många bra uppmuntrade mejl och sånt kring just den meningen. Så att jag är glad att jag inte tog bort.
Jag ska avsluta med en fråga. Och det är... Vet ni varför Edvard Blom känner Paolo Roberto?
Ja, jag vet det.
Nej, inte. Alltså, de gillar mat, men den ena... Paolo säger att man bara ska äta en knytnävepasta som man gör i Italien.
Nu spekulerar du, men jag vet ju, jag vet ju. De var båda korgossar i den katolska
församlingen. Yes, i katolska kyrkan.
I katolska kyrkan.
Jag vill, ja, det stämmer.
Det läste jag om.
Och Paolo pratade i sitt försvar första det att han blev utsatt för övergrepp med barn.
Blev han det?
Mm. Det var vad han sa i sitt försvar där, i alla fall.
Aha.
Kanske
tänk,
i samband med
det här.
Om Edvard
hade blivit boxare och Paolo hade blivit en tjockis. Det hade varit roligt.
Blom kanske inte blev utsatt med andra ord.
Nej, då blir man som...
Ja, men han har ju tröstätet. Han älskar ju späck och grejer. Det behöver vi inte få ur. Vi avslutar det här.
Ja, det gör vi. Okej då, men ha
det
jättebra.
Okej,
hej.